Hej och välkommen till Aftonbladet Kulturs podd. Jag heter Cecilia Djurberg och i veckans avsnitt ska vi prata om den nya vågen av sociala medieraktivism efter MeToo och traditionella mediers förhållande till det här. Och den här växelverkan mellan journalistik och sociala medier är en ständigt återkommande diskussion. Men den har fått lite ny fart efter att Sveriges Television visade dokumentären Älska mig för den jag är om den bortgångna artisten Josefin Nilsson. Och för ett par veckor sedan klandrades också Aftonbladet av pressens opinionsnämnd för publiceringar som gjordes i samband med granskningen av Kulturhuset Stadsteaterns förra chef Benny Fredriksson. Och det här gjordes under MeToo-hösten 2017 då arbetsförhållanden på teatrarna kom för diskussion. Rörelsen på sociala medier växte sig stark och man började prata mer öppet om sexuella trakasserier och maktstrukturer. Ett upprop, tystnadtagning, samlade skådespelarnas MeToo-rörelse. Och efter Josefin Nilsson-dokumentären så har nu nationalscenen Dramaten hamnat i kris. Efter att det kommit till allmänhetens kännedom att en av deras skådespelare som Josefin Nilsson hade en relation med på 90-talet och som då dömdes för misshandel på henne har fått fortsätta spela på Dramaten. Det här trots att medarbetare har påtalat att han är en av de män på teatern som har utgjort ett arbetsmiljöproblem och ska ha utsatt kollegor för trakasserier och hot. Och den här veckan dök också ett annat fall upp där en kulturarbetare anklagade en kollega i sin bransch för dåligt beteende och härskartekniker i en Facebook-status som snabbt publicerades av Expressens kulturredaktion. Det här ska vi prata mer om. Och gäster i studion den här gången är Ami Brammesej. Välkommen.
Tack så mycket.
Berätta vem du är.
Jag jobbar ju till vardags här på Aftonbladet, framförallt med Aftonbladet Morgon och sedan en ganska kort tid tillbaka som fast kolumnist varannan tisdag så skriver jag en text i Aftonbladet. Mm. Så det är jag.
Och du har skrivit om det här ämnet och det ska vi återkomma till strax.
Yes.
Välkommen också Johannes Klenell.
Hej, jag heter Johannes Klenell och jag är kulturredaktör på tidningen Arbetet. Och det är väl egentligen främst det jag gör. Jag är lite allmän kulturarbetare och fixare. Sådär.
Fixare är väldigt bra. Mm. Jag vill också få ha titeln fixare. Ja. Jag lägger till det till mig själv. Ja. Fixare.
Beställ nya visitkort.
Yes.
Ja, vi har pratat om det här hur länge som helst, ända sedan sociala medier var nytt. Det handlar om att det finns en kraft i sociala medier som inte minst den feministiska kampanjen efter MeToo har omfamnat och får väldigt mycket styrka i. Och de traditionella medierna har fortfarande sitt regelverk, pressetiken, att förhålla sig till. Men naturligtvis vill traditionella medier rapportera om det som händer. Men då jämfört med sociala medierna där man berättar sin egen historia och diskuterar det som man tycker är viktigt så har ju traditionella medier behöver förhålla sig till hur stort är allmänintresset för det man publicerar. Och den här veckan nu när vi spelar in då har det här aktualiserats igen i ett annat fall som inte allmänheten kände till där kulturarbetaren Lawen Mottadi hade skrivit en Facebook-status om hur hon hade upplevt en filminspelning och går till hårt angrepp mot en kollega. Det som hände med den här Facebook-statusen var då att Expressen Kultur valde att publicera den och namnge den här personen. Och då skrev du en kommentar nyligen, Johannes.
Ja, alltså, det blir ju lite så här, alltså, det finns ju en absurditet i Att gå in i det här på så många plan. Jag har jobbat på förlaget där den ena parten har varit författare. Jag har varit författare på det förlag där den andra parten är förläggare. Jag är bekant med båda på något plan. Så den biten håller jag mig liksom ifrån på något sätt. Men det jag fascinerades av var att sociala medier skötte sig bättre än de etablerade i det här fallet. Eftersom vi har haft så många diskussioner om det här fallet, liksom med namnpubliceringar och hur vi ska förhålla oss till det i traditionell media. Och här ser vi ett omvänt exempel. Det är väldigt intressant där den Jag menar visst, många har den här föreställningen om att man kan googla, det är så lätt att ta reda på vem personen är. Men de flesta gör faktiskt inte det. Det är ett ganska effektivt filter för att inte hänga ut någon. Alltså det är bara vi som bryr oss som gör det. Och inte ens jag har slutat med det. Alltså för jag orkar inte riktigt bry mig längre. Jag läser berättelserna som vad de är. Det är en stark personlig berättelse, en upplevelse. Sen går det skitsnack såklart, men för en klar majoritet av Sveriges befolkning så är det faktiskt inte så. De hänger inte på Flashback. De går inte till de olika skvallerkanalerna. De vet inte vilken film det handlar om. Alltså på riktigt så är det liksom... Och där fascineras jag över att man då från Expressens sida väljer att ta upp den här texten till att börja med, namnpublicera och sen inte ens kontakta den andra parten för att fråga vad hans historia är.
Det. Precis, det var, även om man läser en stark berättelse och man tycker att någonting är väldigt förfärligt, så vi som jobbar med det här, vi vet ju, vi har ju det liksom i oss att vi vet att det finns en större historia. De flesta människor vet nog också det, men när man läser en ensidig berättelse så blir det ju en historia. Men jag har en teori om, jag vet inte om ni håller med mig, men om att traditionella medier har blivit mycket, mycket mer personfixerade. Vi berättar om människor i första hand och kändisar gärna. Alltså det liksom går för ämnet, förstår ni vad jag menar? Att det är liksom människor som bär en historia. Den där personifieringen av journalistiken och medier, allt ifrån när det började bli större och större bylines på kolumnister liksom någon gång på 90-talet. Och nu är det också mycket influencers. Alltså en influencer eller en kändis kan ha gjort någonting som inte är så väldigt anmärkningsvärt, men det personen har gjort någonting är liksom nyhetsvinkeln. Jag tänkte på det här fallet att det kanske tenderar att man kommer ifrån den viktiga principdiskussionen om till exempel, som den här texten handlade om, härskartekniker och vilka strukturer då som kanske ligger bakom en konflikt, om det nu var så. Men du skrev ju en kolumn nu apropå Josefin Nilsson-dokumentären och efter debatten där du gick i replikerade Ann Heberlein. Mm. Där pratade du om kändisarnas...
Ja, kändisarnas ändå, varför det är viktigt att kändisarna liksom går ut och... där påminner jag om hur MeToo ändå blev så stort. MeToo som var en rörelse som startade liksom 2006 egentligen med Tarana Burks arbete för sexualbrottsoffer. Men det var ju inte förrän 2017 som MeToo blev det som MeToo liksom är idag. Alltså den enorma revolution som det blev. Och det var ju faktiskt i och med Hollywood-kändisarnas liksom att de började hänga ut sina förövare och så som vi... Ja, alla vet vad MeToo är. Behöver inte sitta här och mansplaina MeToo. Men... det som jag menar är liksom, jag håller med dig, vi lever ju absolut i en reality show tid. Alltså jag är ju verkligen ett barn av reality show tiden och alltså så här, man är uppvuxen med bara liksom såpoperor som var, ska vara så äkta som möjligt, och absolut att det finns en besatthet utav att komma alltså under huden på kända människor och på människor generellt liksom via med sociala medier. Och jag tror absolut att de traditionella medierna liksom har hakat i där. Men jag tänker ändå att det fortfarande finns ett värde om... Det här är bortom namnpublicering, för det får vi prata vidare om sen. Men att det finns ett värde att lyfta de här exempel på utifrån kända personer, men att man tar det vidare hela tiden. Så som jag tycker att vi på Aftonbladet till exempel har gjort gällande Josefin Nilsson-dokumentären. Alla har sett den, folk är upprörda, folk brinner för Josefin. Vi skriver såklart om det här på olika sätt, men har också intervjuat massa andra anonyma vanlisar, icke-kändisar i ämnet, och andra kvinnor har också fått berätta om det här, och vi har pratat generellt om mäns våld emot kvinnor på massa olika sätt här på Aftonbladet. Att vi har liksom, den här dokumentären har fått fylla en sån himla viktig funktion här hos oss och i andra medier, att man helt enkelt pratar om kärnan, det här samhällsproblemet som vi har med mäns våld mot kvinnor. Och det, då tycker jag att det är rättfärdigare att vi använder liksom kändisexemplen. Mm. Men sen med det inte sagt att namnpubliceringen och bildsättningen och liksom det fokuset som Expressen valde att ha på utifrån Laven Motadis liksom vittnesmål där på Facebook. Men förstår du, jag tycker ändå att det finns ett värde i att utgå från de här kända personerna. För att idag är det så lätt för folk att använda en plattform, att ha en sån himla stor egen plattform.
Mm.
Liksom, och att det konkurrerar så mycket med de traditionella medierna. Det är där folk läser ju liksom, och tar in så mycket olika nyheter och händelser och så vidare via sociala medier.
Ja.
Men absolut, alltså vi har ju det här stora ansvaret i hur vi ska förvalta det, och jag är med där att det är märkligt att Lauens text var, originaltexten var ju helt utan att skriva något namn, utan att hålla fokus kring det viktiga i texten liksom.
Ja, och i samma genre nu då, så gjorde ju DN publicerade ju Andreas T. Olssons Facebook-status om sina intryck av att jobba på Dramaten nu, eftersom de har en kris nu efter, ja, inte på grund av Josefin Nilsson-dokumentären, utan på grund av att de har problem med huset.
Ja, och det var ju det som jag skriver om i min text, alltså som då blev ett svar på en Ann Heberlein-text, så, ja. Men jag tror tyvärr att hon representerar, eller, och utifrån vad jag såg igen på sociala medier, men en text som delades väldigt mycket och läste kommentarer, folk svarade och tyckte att men det är en fixering vid Dramaten, det här är helt bizarrt, varför ska alla veta hur de jobbar där liksom? Och att man till och med där i liksom skiter i de liksom tusen och åter tusentals kvinnor som utsätts för våld i hemmet, som inte är kändisar och inte jobbar på Dramaten. Och det håller jag verkligen inte med om. Där tycker jag att det är tvärtom. Att de här kända personerna som går ut och berättar, och man pratar om tystnadskultur och arbetsmiljöproblem på en sån enorm institution som Dramaten, att det just får spegla bortom Dramaten. Alltså precis som det var med MeToo. Det fick ju liksom alla andra att haka på.
Precis.
Så tänker jag.
Men en sak som man kan fundera över, när man tar som redaktion då en Facebook-status och publicerar i princip rakt av, då köper man ju den berättelsen okommenterad, kan man säga. Och det var ju lite det som man kan ifrågasätta då med Expressens publicering.
Det finns mycket man kan ifrågasätta med Expressens publicering egentligen. Jag tänker att det finns, vi pratar så mycket på redaktionerna om hur ska vi förhålla oss i sociala medier, hur har det förändrat de traditionella medierna. Jag tycker egentligen inte att den frågan är så komplicerad som man försöker få det till, för att den utveckling vi har sett av Facebook, Twitter, alltså sen det blev common ground där alla finns på något sätt, är att det är inte journalistik, det är inte nyhetsförmedlande, det är mobilisering som pågår där. Och det är ju både på gott och ont. Det är liksom det man kan se det som en negativ kraft när vi pratar om hur Sverigedemokrater mobiliserar till exempel. Det handlar också väldigt mycket om det personliga berättandet. Kvinna misshandlad av invandrargäng i en liten ort någonstans. Alltså så här. Och det är väl det som är det vi måste förhålla oss till också, att den här personliga berättelsen är inte allt. För den personliga berättelsen är det starkaste verktyg vi kan använda på sociala medier. För att när jag läste Lauens text till exempel, så började jag direkt tänka på kränkningar jag har utsatts för. Jag reflekterar mig i den texten och tänker direkt, jag borde berätta om de här människorna som har utsatt mig för de här sakerna genom åren. Hur jag har blivit osynliggjord, hur folk har stulit mitt arbete och så. Sen så kopplade liksom publicisten i mig in och tänkte att nej, det borde jag kanske inte alls, för flera av dem upplever kanske att jag har gjort samma sak mot dem. Alltså, och vad leder det till i förlängningen? Hur skulle en sån text se ut? Hur skulle den vara utformad? Men det är ju mitt förhållningssätt till det här, och det är ju för att jag tycker att mitt uppdrag är att ta det här till nästa nivå, att faktiskt titta på den här mobiliseringen som, vad är det för någonting? Vad är det som pågår här? Hur ska man förhålla sig till det? Vad är den andra sidan av saken?
Men jag tänker liksom, ja, men precis, jag förstår det. Och det är ju då ditt jobb som publicist.
Mm.
Och liksom, därför så ska du ha den hatten på dig. Men liksom, och då borde man ha haft det på Expressen också. Ja. Och värdet i Lauens text är ju att hon berättar ju, det är ju inte för inte som hon berättar det här nu. Alltså det pågår ju just nu en stor, jätteviktig debatt som liksom flera av de här grejerna som hon har upplevt, det är ju det här handlar om. Hur hon som liksom både rasifierad och kvinna in i den här filmvärlden tillsammans med den här personen som liksom är mer erfaren i filmvärlden och är ett namn i den här liksom film- och dokumentärvärlden. Alltså det är ju därför hon berättar.
Mm.
Hon berättar ju inte bara för att man har varit med om kaffa kollegor liksom. För det har vi alla.
Och den blir ju uppmärksammad för att, jag menar, nu ska man ju inte stoppa äpplen och päron, men strukturerna, berättelsen om strukturerna är densamma. Mm. Men hon pratar inte om fysiskt våld eller sexövergrepp som har varit de liksom brinnande punkterna.
Nej, hon pratar ju om någonting, och det är det, alltså, just Lawen Mottadi också, så jag tycker hon, alltså, men hon skriver ju så jäkla bra, och hon lyckas liksom sätta fingret på de här nyanserna och det som härskartekniker är, som är något helt osynligt för de flesta och som är så himla svårt. Alltså, den som har upplevt att utsättas för härskartekniker vet ju hur vidrigt det är, för det är väldigt svårt att bevisa, så att säga, för någon annan.
Och ibland kommer man på det först efteråt.
Ja, precis.
En tid efteråt. Eller varför mår jag så dåligt? Eller varför blev den personen så ledsen, när man själv kanske har fallit in i någonting? Mm. Men just det då, att man inte får höra... För man kan tänka sig att ett filmteam är liksom många personer. Och så får man inte höra någonting av den andra berättelsen. Jag brukar ju säga att jag tycker att sociala medier inte är någonting annat. Alltså, det är en plattform. Folk bygger sina personliga varumärken, det är PR, men som publicist, som journalist, så måste man ju behandla det som en källa. Jag brukar säga att Twitter är en telefon som många kan läsa samtalet medan det pågår. Och om jag som journalist inte svarar på tilltal på Twitter, är det som att jag inte svarar i telefon, och då kanske jag missar viktig information. Men det är en källa som man kan använda sig av och utifrån de här berättelserna bygga en historia. Men de här, när det, liksom, det finns ju ett problem i journalistik, att en artikel blir en punkt, en fixpunkt som många pratar runt. Mm. Så även om man ibland, som vi brukar prata om journalistiskt, att man gör en uppföljning och kanske säger att det om ett par dagar kommer ett svar på Lawen Mottadis Facebook-status, eller för den delen Andreas T. Olssons, det kanske finns någon annan på Dramaten som har en annan berättelse att berätta, som har andra nyanser. Det kanske kommer fram flera saker. De hade fackklubbsmöte på Dramaten igår. Vilka som vågar prata och vilka som inte vågar prata. Mm. Men i vår sociala medieverklighet så blir det lätt som att folk pratar runt en artikel, så snurrar den där uppföljningen kanske inte följer med. Så att det kan vara en, som det här med att få in nyanserna. Det är ju svårt det här med, alltså.
Nej, men jag tycker det är ett jättestort problem. Alltså, just för efter MeToo så var det ju något som, alltså, jag menar, den debatten som efterföljde, som hade att göra med namnpubliceringar och förtal och så vidare, var ju också väldigt viktig. Men det som stör mig så himla mycket på de här, alltså, i och med namnpubliceringar, förutom att det är rent pressetiskt, det är fel och så, är att vi ens ska behöva prata så mycket om namnpubliceringarna. Alltså, jag vill ju bara prata om det som var kärnan i de här texterna. Mm. Det som var kärnan i MeToo. Jag vill inte sitta och prata om namnpubliceringar. Det är så himla liksom tråkigt. Alltså, förlåt, nu pratar vi om det här. Mm. Men det är så tråkigt att det ska att hamna där i. Och att folk som, jag har upplevt många gånger, att folk som kanske inte är helt liksom down med MeToo-revolutionen och som, ja, ser massa olika problem med det, liksom kan väldigt lätt välja att bara prata om att, ah, men det var fel, för man namnpublicerade, det var fel, för det var förtal. Men det har ju fortfarande hänt.
Ja, man kan ju vara konspiratorisk och tro att det finns de som driver frågan som ska flytta fokus från ämnet.
Jag menar det.
Någonting väldigt viktigt som jag brukar tänka på som redaktör när folk vill skriva en debatttext är så här, att, men ha nu tätt mellan de här luckorna så att fokus hamnar på ämnet, inte på att du slarvade med en siffra, till exempel. Mm. För att det vet man om man vill driva en tes. Och feminism är ju ett sånt extremt laddat ämne, alltså polariserat. Så har man det minsta fel. Nu har det ju blossat upp en debatt efter Michael Jackson-dokumentären. Nu driver ju de som hävdar att det inte stämmer, att det finns faktafel i den. Mm. Och risken är ju liksom att diskussionen om övergrepp mot barn, som det här ändå väckte, och sen så kändiskulten, liksom bara dammar bort, och nu handlar det om att journalistiken eller dokumentärskapare är slarviga eller försöker förvränga sanningen, och hela fake news-patrullen kommer.
Fast får jag säga en sak? Mm. Det, jag tycker att det finns ett problem med att man stirrar sig blind på just de här personliga berättelserna från den traditionella journalistiken och att man känner sig hotad av det. Jag har aldrig upplevt det. Jag har upplevt att det har gått alldeles utmärkt att publicera ordentligt lästa, nyanserade texter i efterhand där man har försökt föra en diskussion, där man har liksom försökt vara inkännande i liksom, vad är det som händer här, vad är det för människor vi ser, hur fungerar mänskliga relationer. Jag skulle säga att det är bland de mest lästa texterna på min egen kultursida har handlat om att just försöka hitta de där balanserna.
Menar du debatttexter då, eller reportage? Eller?
Mer reflekterande texter kring vad det är som pågår, att man har återgett, kanske frågat fler personer, alltså tagit in fler perspektiv, ibland i liksom en debatterande form. Men vi pratar väldigt mycket om att det är så omöjligt att säga något annat, att vi lever i en konsensuskultur. Jag har liksom... Jag fattar vad folk menar jättemycket, men jag har också upplevt att det finns en oro för den där konsensuskulturen som är mycket större än själva konsensuskulturen också, framförallt inom journalistiken. För att vi är oroliga, för att vi upplever att vi har sviktande siffror, att vi försöker förhålla oss till ett nytt sätt att publicera oss som är digitalt, där det helt plötsligt blir väldigt viktigt med klicken istället för den publicistiska idén i hela tidningen. Men jag tycker i den där oron så finns det någon sorts fråga där, hur ska vi förhålla oss till det här? Ja, men vi ska väl vara bättre. Texterna ska vara bättre. Förhållningen ska vara bättre. Man får skriva, det går att skriva jättemedryckande och vara nyanserad samtidigt. Alltså, jag tycker att det där blir så jävla komplicerat när vi fastnar och stirrar oss blinda i, vågar vi säga det här, vågar vi säga, jo, om man säger det på ett trevligt och nyanserat sätt och förklarar vad det är man menar, så går det ganska bra faktiskt, och de flesta lyssnar, de flesta vill faktiskt prata med varandra om de här sakerna på ett högre plan, tänker jag.
Ja, men precis, och jag har ju bevakat de här frågorna med journalistikens utveckling och liksom förhållandet mellan sociala medier, traditionella medier och digitaliseringen i liksom 10 år, och känns som att det är, vi pratar om samma sak. Och jag brukar ofta säga att man får inte glömma att vem var det som satte igång debatten efter alltså om Josefin Nilsson? Ja, det var SVT, traditionell medie kanal som publicerar en dokumentär som är gjord enligt liksom publicistiska regler, som sätter igång hela den där debatten på sociala medier. MeToo började alltså tidigare 2006, men fick inte fart förrän hösten 2017, då det var en stor nyhet om den här producenten som blev anklagad, som blev en stor nyhet i traditionella medier och sen sätter igång. Så att det här, när vi är så ängsliga för att vi måste hänga med i vad pratar de om på sociala medier, så om man börjar spåra tillbaka i den här liksom ekosystemet, så är det ofta traditionella medier som gör att det får en legitimitet. Alltså vi plockar upp någonting och säger att ja, det ni skriver om är viktigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I Weinsteins fall är det också så att det låg ett långt gediget journalistiskt arbete bakom det som hände. Det glöms rätt lätt bort, att man tänker att det bara var vittnesmål på sociala medier. Det var det ju inte alls, utan det var ju liksom helt förankrat när de valde att publicera. Det gäller ju rätt många av de här fallen som vi diskuterar just nu också. Det finns ju faktiskt ganska mycket bevisföring i flera av de personfall vi pratar om. Alltså det finns fällande domar, det finns bandade inspelningar, det finns telefonsvarare med delanden. Alltså, så att det går att liksom ha ett journalistiskt förhållningssätt till det här. Jag tycker inte att det är så komplicerat. Sen sker det övertramp, och det har skett mycket övertramp. Det kommer vi inte ifrån, men det kan man också prata om samtidigt. Det är liksom, men man kan föra en ganska nyanserad diskussion, och den kommer bli läst.
Jag tycker ju ofta att jag tycker att det har blivit mer sansade diskussioner. Alltså det är inte i journalistbranschen, alltså på redaktionerna är det inte riktigt lika så här, oj 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 vad hände på sociala medier som det var för kanske 2, 3, 4, 5 år sedan. Då var det ju liksom, då publicerades ju Twitter-statusar rakt av. Helt okollat. Som är så här, den skriver det här på Twitter, det kommer ett utspel. Oj då, det var ett trollkonto. Oj, det var ett fejkkonto.
Alltså, det där är verkligen också så här, vuxna, alltså du vet, lite äldre generation på sociala medier, är det inte det?
Ja, jo, det har hänt något på internet.
Oj, vad hände på nätet? Alltså, det är ju lite roligt.
Nej, men också liksom, reportrar börjar bli bättre på att verifiera källor och sådär. Ja. Men fortfarande så går det ju väldigt fort. Mm. Men andra sidan av liksom den här vågskålen är ju att det, jag skulle kunna säga, sen så beror det på vad man följer för typ av flöden, men att det har liksom blivit ännu galnare med namnpubliceringar på sociala medier. Alltså uthängningarna slutar inte.
Vad tänker du då? Alltså kopplat till någon som MeToo?
Ja, men det finns ju vissa typer av Instagramkonton som driver på det här. Alltså bara nu i veckan så var det ju en advokat som publicerade ett protokoll med en adress på en åtalad person. En advokat. Mm. Vi som är journalister, vi har pressetiken i oss. Men det finns ändå en helt annan, det är som en annan, jag undrar om det liksom är ett försök, alltså man brukar säga att sociala medierna liksom påverkar redaktionerna, trycker på det här att, och vissa diskussioner om namnpubliceringar, bara för att ta det som ett exempel, där pratar man ju om att ja, men det, alla vet ju redan. De har ju skrivit det där och där och där som att det är en ursäkt, och det är ju det inte ska vara.
Ja, nej, men, alltså, men jag tänker just när det är, förutom den här advokaten då, som såklart känner till reglerna gällande förtal, så det var ju anmärkningsvärt. Men gemene man tror jag inte vet så mycket om reglerna kring förtal, och framförallt det här, alltså sen kan man jag säger inte att jag är för liksom uthängningar för den sakens skull, men jag menar bara att jag tror också många av sådana fall handlar om att folk faktiskt inte vet.
Nej.
Att du får inte, eller vad förtal är helt enkelt. Det var därför det var så intressant efter MeToo, och i och med kanske mycket gällande Cissi Wallin och liksom den utredningen, så tror jag folk var jätte, liksom, det var ett uppvaknande kring vad förtal faktiskt är för någonting.
Ja, men alltså för en helt annan regel som inte har med MeToo att göra, eller som kan ha med det att göra, men alltså det finns ju regler om vad man får publicera och inte på internet, alltså upphovsrättsregler är ju också en sån sak som gemene man inte, alltså hela den här EU-direktivet grejen är så här, men det är helt galet, varför ska jag inte få sno bilder och publicera hur jag vill, det är så här, nej men det har du egentligen aldrig fått göra, men det har liksom på något sätt, alltså det har varit fritt fall i några år. Jag tänkte själv på sen när jag började med Instagram, bara, vad ska jag Instagram på för 2012 tror jag, reggade kontot. Jag är ju ingen fotograf. Alltså jag tänkte att det var ett bildmedium. Alltså,
jag håller mig fortfarande så till det faktiskt.
Ja.
Att inte fotograf.
Nej, men och sen så kanske liksom att jag inte riktigt känner mig bekväm att lägga ut för mycket selfies. Så vad ska jag ta bilder på? Och sen så plötsligt så börjar man liksom så här, jag hittar en kul grej och skärmdumpar det där. Och så här, men det får jag ju inte göra. Det skulle jag inte få göra i tidningen. Så här,
ja, precis. Och då är ju du en journalist som sitter och tänker
men
så.
Men jag har ju flyttat på det där.
Men du är inte folk.
Det är ju
inte
ingen som har ringt mig och sagt att jag har snott något roligt med mig någonstans som bygger på en bild som en fotograf upphovsrätt till. Förtal är ju lite värre.
Men folk inte tänker så hela tiden heller. Alltså då, du får gärna göra det som journalist. Och advokaten kanske borde tänkt på det där med. Men liksom, jag kan också tycka att det finns ju också en positiv sida av att folk inte sitter och liksom tänker enligt liksom alla dessa lagar och regler när de är på internet. Alltså förstår du?
Tycker du att jag är lite anal?
lite. Alltså ni båda två, för det hela grejen. Va? Jag är inte fotograf. Alltså förstår du? Det där är en generationsskillnad också. Även om jag inte säger, alltså det kanske det är rätt det som många unga gör, men det är också, det vore ju trist om alla bara följde alla regler på www, eller?
Men till exempel så har det ju varit sådana fall, alltså då kan man använda lagen som ett maktmedel. Om någon har stulit en bild och publicerat för att det här är ett viktigt källmaterial, och sen så blir det en diskussion om den här tidningen snodde den här bilden från Instagram för att visa som en som en källa för att det här har hänt eller någonting gick snett. Så den personen som äger bilden sätter igång och processar tillbaka. Så blir det en debatt om att återigen att tidningarna har gjort fel. Mm. Sen finns det vissa undantag i. För tidningar får göra på ett visst sätt. Men att det blir som, du vet, diskussionen hamnar från ämnet. Och om man vill prata om, tänker jag, strukturer, berätta vittnesmål och sånt. Är det så att en namnpublicering börjar handla om den här personen har förtalat den här personen eller inte? Pratar vi då fortfarande, pratar vi om strukturerna och problemen? Eller börjar vi prata om någonting annat?
Eller både och.
Jag tänker att det är lite som Amy säger, men på ett annat plan här. För att det är en sak vi glömmer ganska lätt med sociala medier är att jag tillhör kanske den sista generationen som minns tiden före internet. Mm. Alltså väl, för att när jag var 15 var då internet lanserades i Sverige. Så att jag är precis liksom i skärpunkten mitt emellan. Så jag har ju följt liksom sociala mediers utveckling fast från ett lite föråldrat perspektiv. Jag är kanske 5 år för gammal egentligen för att ha varit med de första. Jag hade inte skunk till exempel för att det var unga människor som höll på med det. Utan det kom jag in på ganska sent när jag använde Helgon till exempel.
Jag har också varit på Helgon.
Och var en av de första som gick på Facebook. Utifrån det. Jag hade den här mellanperioden på MySpace som många hade och sen så direkt över det. Grejen är att det är inte så länge sedan.
Nej.
Det är 2007 tror jag som det händer. Mm. Det är först 2011 som alla är på Facebook. Det är bara 8 år sedan.
Ja, det var längre, det var en död tid där också. Men
2009 skaffade alla journalister Twitter, typ.
Men problemet är att det kom liksom en hel drös med människor som var lite för ännu äldre, för gamla för att riktigt fatta hur språket var utvecklat på sociala medier. Och den yngre generationen var inte beredd på att det kom en äldre generation. Att helt plötsligt blev saker som kanske var ganska interna från början extremt offentliga.
Ja, just det.
Och vi är inte riktigt överens om än hur vi ska prata med varandra i det här helt nya sättet för vår art att kommunicera med varandra. Mm. Som är enormt. Och i det så finns det någonting som jag tror att man ändå måste ha i åtanke. Och det är det att det sociala har blivit viktigare än någonsin. Att bli skammad socialt idag är ett mycket hårdare straff än vad det var för 10 år sedan. Mm. För då kunde du bara sticka till en annan stad eller liksom, och så byta liv och vidare.
Precis.
Du kan inte göra det idag.
Och ingenting försvinner någonsin.
Och ingenting försvinner någonsin. Och därför så bör vi liksom ha den här diskussionen med liksom namngivningar utifrån rykten eller liksom vad man har hört någonstans. För att, och det är viktigt tror jag, för att den här analysmodellen hade jag tidigare för att prata om varför folk dras med i liksom stå upp för Sverige och liksom rasistiska grupper, att man ser något på nätet och tänker att det är sant.
Mm.
Vi har blivit bättre och bättre på att förhålla oss till det där. Men det är ju inte bara de som ser saker på det sättet och ser något på nätet och upplever, läser en personlig berättelse och känner med den, utan det är vi alla. Det är lite förmätet av oss att tro att vi inte också dras med i samma typ av fördomar, skammande, onyanserade tanke, just för att det här är en mobiliserande kraft.
Mm, absolut.
Och när den riktas mot någon så är det med en enorm styrka idag. Och där krävs det nog lite eftertanke och ett nytt sätt att förhålla sig. Men jag är ganska positiv när det kommer till det, för jag tror att vi alla hela tiden blir bättre på det här.
Mm. Och som du sa, det är en generationsfråga. Mm. Jag har ju tonårsbarn. De är inte alls lika öppna och privata och ute på sociala medier under eget namn. Och jag har upptäckt att min dotter har flera olika trollkonton, eller som jag kallar det för. Nej, men alltså hon gör olika saker på olika konton.
Ja.
Hela överflytten till Snapchat, där det inte riktigt går, och den här monitorskanningen av vad som händer. Och diskussioner om känsliga frågor flyttar till mer eller mindre slutna rum på internet. Mm. Vilket också har blivit ett problem, du nämnde de här ståuppgrupperna. Där man säger, oj, här diskuteras det saker, här har vi inte tillgång. Eller som till exempel MeToo-grupperna, det är ju ett exempel.
Mm.
Där människor pratade helt fritt i tron om att det här var en sluten grupp. Ja, jag visst, på med 1500 medlemmar så är det inte så privat. Men liksom det börjar ändå så röra sig liksom in mot lite mer slutna rum.
Mm.
Man pratar inte rakt ut hela tiden. Men fortfarande gör vissa det, och traditionella medier hakar på.
Mm.
Mm.
Alltså liksom, vi står någonstans med ett ben på varje sida om den här. Det är någon sorts spricka i, alltså att vi ska behöva prata om pressetik efter, alltså förtroendet för medierna är ju, har ju liksom sjunkit delvis. Det är alla diskussioner om källkritik. Den amerikanska presidentens gormande om fake news som påverkar bilden av medier, alltså smutskastningen av nyhetsmedier är ju ett verktyg, ett antidemokratiskt verktyg. Så när vi inte gör rätt så får ju vissa vatten på sin kvarn.
Ja, det är där jag tänker att det uppstår en konflikt när man inte namnger en fälld Dramatens skådis som där det finns liksom vittnesmål, men nästa vecka namnger någon i någonting som faktiskt är ett strukturproblem och en arbetskonflikt. Mm. Men inte alls på den nivån. Men i den världen där det här händer på sociala medier så upplevs ju allting som att det är ungefär lika starkt. Det är liksom, du dras med i känslostormarna. Du har hela känslostormen från förra veckans debatt när du går in i nästa debatt där du kan identifiera sig och känna det här. Och det var ju också ett av problemen under 2018 att det fanns inte riktigt någon sorts proportionell idé om vad är det som händer här. Utan väldigt, väldigt grova saker blandade samman med allmänna strukturproblem som också måste tas itu med och som är en del av varför de liksom riktigt svåra sakerna händer. Men där proportionerna tappas. Och jag tror att det är det folk upplever kring till exempel det här med förvirringen kring de här två namnpubliceringarna nu. Varför gör ni det i det ena fallet och inte i det andra? Vad är, då måste man vara jättebegriplig med varför man gör det.
Mm. Alltså en grundtanke med namnpublicering är ju att oavsett om en person är skyldig till det som man rapporterar om eller inte så har den ju anhöriga, till exempel. Och ingenting försvinner på internet.
Mm.
Och även om det står på andra forum så är ju de traditionella mediernas genomslag mycket, mycket, mycket starkare än vad egentligen ibland de traditionella mediernas företrädare tror. Alltså man tror att det är sociala medier som är styrkan. Men, och vi har ett pressetiskt system som vi har kommit överens om, och om det inte funkar så riskerar ju mediebranschen att det kommer lagstiftning. Och då börjar vi ju prata om censur.
Mm.
Ja, så det är mycket som står på spel. Hur tror ni, vad behöver man göra nu? Vad säger du, Ami? Hur ska man förhålla sig till exempel om man skulle prata lite generellt om man är med och delar liksom, namn, uthängningar och sånt? Eller?
Nej, men alltså, jag vet inte riktigt. Jag tycker liksom att du var inne på en sån bra grej tidigare när du sa det, liksom, att man ändå måste bara bli bättre.
Mm.
Alltså att det gäller ju främst inom journalistiken och det ansvaret att man verkligen ska ta det och bli bättre. Och att, alltså, det är ju inte ens egentligen, alltså, det borde inte ens behöva vara så svårt, liksom, att man får släppa lite den här sociala medier-yran som du pratar om, liksom.
Men du tror inte vi blir torra och tråkiga om vi skulle börja bli mer sansade på kvällstidningar till exempel?
Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså nej, vadå? Det går ju, alltså, men liksom att försöka hitta, att verkligen hålla fast i kärnan på olika sätt och bygga vidare, liksom, att, men sen så hur man själv beter sig på sociala medier, jag tror att väldigt många har lärt sig jättemycket efter MeToo och det som händer nu igen, och liksom man har, jag tror jättemånga som kanske inte liksom jobbar inom journalistik och så har bara att det har varit nyheter gällande, okej, aha, så här är det gällande namnpubliceringar, så här, det här är förtal, alltså det är en lärdom som jag tror jättemånga har tagit till sig. Det är liksom inte som att alla vill gå runt och bete sig illa eller göra liksom fel, men man kanske brinner i frågan och blir så otroligt medryckt och liksom vill fortsätta brinna för de här frågorna, och det är ju helt rätt. Men att man liksom bara hittar ett bättre sätt, alltså det här är någonting vi har jobbat jättemycket med min podd med Raseriet, som också började ur ett sånt brinnande så här, aggression mot samhället generellt, typ. Och jag menar, de första avsnittet av min podd för 4-5 år sedan är ju, alltså det är vidrig lyssning för mig personligen. Men också utifrån de här ämnena så tror jag vi misskött oss en hel del. Och det är ju något som man liksom med åren har lärt sig och hitta, okej, hur gör vi det här med finess? För att man, jag tror man får ett bättre genomslag då också. Så då kan inte folk liksom fastna vid att man, som du sa, liksom det här med att man gjorde fel där eller att, man, att det varit ett faktafel. Man vill inte att fokus ska vara där. Det finns en kärna som är jävligt viktig och den liksom ska man hålla i och bara, ja, att bli bättre. Mm.
Ja, men jag håller med. Alltså, jag ångrar ganska bittert idag flera av de liksom, vägar jag förhåller mig till sociala medier på den tiden. Alltså hur vi kommunicerade liksom, från den roll jag hade då som galagoförläggare. Det liksom tog ett par år så började man känna att vi kanske inte ska vara med och elda på allting hela tiden utan ha ett annat förhållningssätt. Vilket är ganska komplicerat man håller på med satir. För satir handlar ju rätt mycket om att liksom häpp.
Ja. Vi har ju en tid där som är galnare än satiren själv ibland.
Det vet jag inte. Men om jag ska svara
på din satir.
Det är svårt.
Men om jag ska svara på din fråga så min syn på det här är att idag ser vi en stor oro inför det som pågår på sociala medier bland vanligt folk. Alltså större än den vi har i mediehusen där man faktiskt letar efter en trygghet någonstans. Alltså att som publicist titta efter nya sätt att prata om det som händer, det folk upplever. Folk upplever att det är jobbigt med drev. Folk upplever att det är jobbigt med namnpubliceringar. Folk upplever att de inte riktigt vet hur de ska förhålla sig. Mm. Och man känner att det finns en väldigt stark arg kraft där ute som man är lite rädd för också på något sätt. För att men de flesta vill ha det ganska lugnt på något sätt. Och där är det väldigt bra om det då är så att vi har det förhållningssättet att vi faktiskt förmedlar den liksom, tryggheten i att liksom berätta om vad det faktiskt är som händer istället för att dras med. Alltså skapa de här nyanserna, säga, liksom, titta på det här, är det här, jag menar, ha en sorts Hans Rosling approach på något sätt alltså, till det som pågår. Alltså så här, att det här, ni behöver inte bara vara rädda, vi håller bara på att lära oss att prata med varandra just nu. Det tror jag är rätt väg att gå. Jag tror att faran däremot är om vi fortsätter på det här sättet är att om vi tar den publiceringen som skedde i veckan, hur ska den bemötas av den andra parten? Ska han i det här läget ringa runt till varenda person i produktionsteamet och beställa mer eller mindre någon sorts karaktärsmord på den som har anklagat honom? För det är liksom nästan enda försvaret som finns om du inte väljer förlåtelse eller försoning eller liksom så. Och när vi ser en sån våldsupptrappning, och det tycker jag faktiskt att vi har sett i flera av de här fallen som inte har varit bra för någon. Jag tror inte någon av parterna i slutändan mår speciellt bra när du hela tiden ifrågasätts och när folk försöker göra ner din person. Det tror jag är en väldigt osund väg att gå.
Mm. Jag tänker på att under MeToo så var ju en stor del av frustrationen och det som gjorde människor upprörda var ju att rättsväsendet inte tycks ha fungerat när det gäller då till exempel våldtäkter. Alla de här vittnesmålen om kvinnor som har råkat ut för våldtäkter antingen inte vågat anmäla eller anmält och inte det hänt någonting. På samma sätt så kan man ju då se att det är väldigt ovanligt att någon fälls för förtal. Så därmed så på något sätt kan man fortsätta begå förtalsliknande brott. Nu pekar inte jag på något särskilt, men till exempel att hänga ut någon med namn och bild i sociala medier som privatperson, då är ju du som privatperson den som är ansvarig för det här och riskerar alltså fängelsestraff om det går så långt. Men hittills har ju ingen, så vet jag vet, fällts för det. Däremot så puttrar det på med lite sådana processer.
Det är också lite lustigt när vi pratar om det, så jag följer liksom inga av de här Instagram-kontorna. För mig har Instagram varit en ganska privat sak. Har rätt liten inblick i det. Jag får liksom det rapporterat till mig antingen från medier eller via andra sociala medier. Jag är en väldigt textbaserad människa också, så att jag läser mest och skriver mest. Mm.
Men jag kan komma med några tips eftersom att jag lever mitt liv på Instagram. Nej, men typ har väldigt mycket liksom fokus där i mycket jobb jag gör och så. Och mycket diskussioner där varje dag med liksom läsare och lyssnare till min podd och sådär. Jag tycker liksom att jag tycker man kan att man måste verkligen inte ryckas med. Och av en enkel anledning som kan vara att det tar så otroligt mycket energi. Alltså att vissa människor sitter maniskt och liksom debatterar och hänger ut och på ett väldigt aggressivt för sin liksom kamp framåt. Det kan också få stå för dem. Man måste inte liksom, man måste inte sitta i kommentarsfält och diskutera med troll. Alltså jag ser ju ibland hur folk sitter och diskuterar under bilder vi publicerar på Raseriet. Så sitter och diskuterar med ett konto, så går man in och kollar, så är det liksom det är ett trollkonto. Det är en anonym människa som är där för att trolla och helt enkelt suga energin ur dig. Om man har liksom ett grundintresse i en politisk fråga eller vad det nu kan vara, liksom att bara reflektera igen över hur man förvaltar sin energi kring det här. Alltså hur gör man någonting konstruktivt på riktigt?
Ja.
Liksom det kampen som man sysslar med kan ju inte handla om att sitta på internet och läsa och skriva elaka kommentarer till folk. Alltså, det är inte fruktbart.
Jag har ett jättesnabbt tips också som jag har lärt mig genom åren, och det är att första känslan man känner intuitivt när någonting sätter igång på sociala medier är nästan alltid fel. Det brukar vara känsla två som är liksom den som är när man har tänkt efter en stund innan man reagerar. Så ett hett tips är, reagera inte på din intuitiva känsla, utan reagera i det att du känner en timme senare.
Ja, men precis. Ta en paus. Gå från din skärm.
Ta en
kaffe. Gå tillbaka, kolla. Och kolla några källor till, skulle jag vilja säga. Kolla runt lite. Vad är det som har hänt? Och måste jag vara med i det här? Eller kan jag bara titta lite? Vad bra. Tack så jättemycket för att ni var med och pratade om dessa ständigt aktuella ämnen. Annie Bramme, sig och Johannes Klinell.
Tack.
Jag heter Cecilia Djurberg och tack så mycket för att du har lyssnat på Aftonbladet Kulturs podd. Vi hörs snart igen. Hej då.